Fotbollsklubben är tillbaka. Det är tisdag. Gilan Hamad och Alexander Axén sitter i studion. Idag får ni ha överseende. VM-baksmällan ska bort för min del. Comeback i bollklubben. Ja, kommer du ta hand om mig, Axén?
Jag kommer få sopa upp dig efteråt, för du verkar väldigt nervös idag när vi träffades. Du börjar bryta så här. Vilka dagar är man går ut i Sverige nu igen? Alltså det där, alltså jag vet inte vad som har hänt med det, men jag hoppas att det släpper efter ett tag.
Absolut. Fullt fokus allsvenskan. Mm. Ruggigt fint program framför oss. Det händer ju grejer hela tiden. Vi ska ju såklart prata väldigt mycket om Stefan Billborn och att han har fått lämna IFK Göteborg. Men vi kan ju inledningsvis också dra lite nyheter, tänkte jag, och konstatera att Mjällby spelar i Champions League-kvalet ska spela sitt returmöte mot Lincoln Red Imps från Gibraltar 18.00. Startelvan släpp där.
Jag gjorde den matchen. Kommer du ihåg, var du i Sverige då eller?
Jag var i Finland.
Ja.
Oh. Men jag höll koll.
Så berest alltså. Det var ju otroligt, för att det var ju en kille som vände upp i mitten som såg lite kraftig ut och sådär. Så tänkte jag, målvaktstränare. Men så hade han en sjua så här på tröjan. Så jag tänkte att de kanske hedrar någon nummer sju där borta och sådär. Men sen så sa de mer precis att sjuan är 44 år. Då började jag tänka, då är det han som ska spela. Då var han centralfältare. Och det kunde man inte tro. Vänsterback som var 41. Jag såg inte ett försök till överlapp en enda gång och sådär. Så att det där är ett riktigt publag liksom. Så det kommer de ju vinna hur lätt som helst.
Vann första matchen med 3-0. Nu är det borta match som gäller. Klarar de att hålla i det här övertaget, ja, så är det klart med åtminstone Conference League-ligaspel. Det är ju en framgång för Mjällby. Sen går det trögare i allsvenskan, det ska vi återkomma till. Men ganska vass startelva. Romuald Andersson, ung mittfältare, får chansen. Han har ju fått det tidigare också, men det är väl en av killarna som sticker ut. Men annars är det ju Stroud, Bergström, Josef exempelvis längst fram. Gillar det. Ja. De ska ändå jobba hem det.
Ja, det är klart. Man tar inga risker heller. Alltså, även om första matchen var ganska dominant, vad gör man? Tre mål i första halvlek, bränner en straff också tror jag i andra, och det var total dominans. Så det känns ändå som att Mjällby, alltså, oavsett motståndare, så ser man ändå att de kom upp i en ganska bra nivå. Och jag tror det är 2-0 målet, klapp, alltså jättefint anfall som gör man på samma sätt, spelar ingen roll vilken man möter, bollen går in liksom. Så att, men jag gillar ändå att de måste gå med den här elvan den här matchen, för den fortfarande en väldigt viktig match att vinna såklart.
De spelar på konstgräs. Det är ju en arena i Gibraltar. Det är 12
lag spelar.
Ja. Så de har ju slagit Celtic och sådär. Man börjar prata om det. Så då tänkte jag att det var ganska närtid. Men det var ju över 10 år sedan när Brendan Rodgers var där första gången. De är inte vana med konstgräs. Men det är ju Mjällby. Så de kommer inte ha någon fördel av det där. Ju. Så att, de hade kanske två rätt så luriga forwards skulle jag säga. De var bra på att joxa båda två. De drog sig undan därifrån spelet var, så kunde man spela till dem sen. Men nej, jag kan inte se det. Det är nästan så att vi tre spelar kryss mot dem, om jag ska vara helt ärlig. För att de
bara
kan
vi
inte.
Tre?
Ja.
Då tar du i jeans kanske också, eller? Är det det du brukar snacka om?
Nej, det är riktigt där, så bra är det inte. Men att dubbelknäppt, då stänger du till på mitten.
Ja, det är bra. Några korta nyheter. Vi kan också nämna, vi ska ringa upp Viktor Claesson, IFK Värnamo, kapten, fått binden direkt, men deras stora stjärna, och lyssna till honom om hur man ska vända den jobbiga trenden som de är inne i. Nu kryssar de senast, men Kim Bergstrand har tagit över och Claesson då har anslutit och är spelklar. Om vi börjar med några nyheter då innan vi går över i Stefan Billborn, som är den stora nyheten från gårdagen då. Vi hade ett avslöjande på Fotbollskanalen under gårdagen. AIK och Djurgården, de är i kamp om Ese Onoa, 17-årig central mittfältare från SJK i Finland. En talangfull spelare som, här drar man ju direkt kopplingen till att det är Jani Honkavaara i Djurgården, deras tränare, och AIKs rekryteringschef Mika Takula som har koll på den här killen, eller hur? Och det lär väl inte vara en spelare som ska gå in och göra någonting direkt, utan snarare ett projekt för framtiden.
Ja, såklart. Och det är klart att det är den finska kopplingen. Talangfull, spelar också landslagsfotboll, och det är klart att nu med att de ändå har koll på finska marknaden. Och det som är bra med Finland är att jag tror deras rekordtransfer i ligan ligger på typ 2,5 miljoner euro. Det köper vi spelare alltså från andra allsvenska klubbar nu. Så Sverige har tagit steg. Sen är ju de här finska spelarna mycket billigare. Sen så är han väl scoutad och säkert jättespännande.
får se var han landar in. Vi kan också nämna det att vi har läst i Expressen i dagarna att den förmodade affären med Filip Benkovic tillbaka till AIK, den riskerar att spricka. Någonting har hänt mellan klubbarna där. Vad tänker du om det, Axén, att det kanske inte blir Benkovic in när man har Cissé på skadelistan exempelvis? Tror du att AIK behöver tänka om och väva in ytterligare en mittback?
Ja, man släppte ju Fackade till Degerfors, så det är helt övertygad om att de trodde att det skulle lösa sig, och därför släppte man honom. Så då måste de ha in en till. Så det är ju bra, men han börjar bli få ont i knä. Alltså han är ont i knät, spelar ju liksom på ren vilja egentligen. Och sen har du ju då Nissen som är liksom in och ut och fram och tillbaka och sådär. Så att Benkovic hade ju varit rena drömmen för alla AIK-are. De vet ju hur bra han var och sådär. Sen såklart när man har sålt till ett lag och de tillbaka, då vill ju de ha så mycket pengar som möjligt. Så det är väl där som har blivit tjafs, om man säger så. Men jag är helt övertygad om att värvningsansvar i AIK måste börja vakna till. Jag vet inte vad han håller på med, för att dagarna går och det blir ju omgång på omgång. Och nu fick de två skador igår igen. Så att det borde väl smälla till snart med ett pärlband av spelare.
Mm. Vi får följa det. Vad gäller Djurgården då, som vi nämnde kring Onoa, där har man ju gjort en värvning som är bekräftad. Och Lukas Jonsson är klar från Osnabrück i Tyskland. Keeper som bland annat stått i Sirius tidigare. Och ja, vi tror väl inte att det här är en spelare som i utgångsläget kanske konkurrerar ut Jakob Rinne. Men det handlar väl om att man inte vill ha en utländsk målvakt på bänken i Filip Manojlovic. Jag räknar med att Filip Manojlovic lämnar i och med den här värvningen. Vad tänker du?
Ja, det är väl en tydlig signal. Jag menar, han vill ju också vara första målvakt. Och sen hade man ju en hel debatt med Axén också, just det här med ska man ha en första eller kan man ha två och liksom rotera. Men Rinne har gjort det väldigt, väldigt bra. Sen har svenskan drog igång jämfört med egentligen när han kom. Så att han har steppat upp och det känns som att Jonsson kommer acceptera liksom andra rollen på ett helt annat sätt, och det är en tydlig indikation.
Ja, framförallt vill man väl inte, ja, vaska en utlänningsplats på en reservkeeper, va? Alltså...
Nej, det hade ju Malmö problem ju med Friedrich som hade honom där, ju att det fick då bra spelare sitta på bänk eller inte ens på bänken för att man hade målvakt då. Så att, nej, har du en utländsk målvakt så ska den spela.
Vi kan också nämna det att turkisk media har rapporterat här i dagen om att Besiktas har getts in i bilden runt Mattias Siltanen också. Det har varit mycket rykten om honom, olika klubbar, men där de inte riktigt har nått upp i de prisnivåerna som Djurgården vill ha. Nu var Siltanen själv ute i media i dagarna och var tydlig med att ja, men kommer rätt bud så vill han lämna. Ja, vad tänker ni om Siltanens situation? Har det blivit lite sådär småjobbig att man inte riktigt får sålt honom till den prislappen man vill?
Alltså, jag tycker det är en spännande spelare. Sen har han väldigt, väldigt bra siffror också som står sig bra nu med allt datadrivet och sånt. Så han ligger väl topp, tror jag, i Europa. Alltså för värre under 23. Så det är ju klart en spännande spelare. Sen med hans unga ålder och spela i en stor klubb som Djurgården med alla supportrar, så tycker jag ändå det måste finnas lite bättre hjälp liksom hur han kommunicerar ut saker. För man vill inte bli fiende eller att fansen på något sätt ska känna att så här, han vill iväg. Så där är jag lite så här, man hade kunnat sköta det på ett bättre sätt. Det är mindre på honom och kanske mer på klubben liksom, men får man rätt bud så tycker jag att man kan sälja. Han kom ändå till ett bra pris, har utvecklats, och kommer rätt bud så hade jag släppt honom.
Det, vad finns, är rätt bud då?
Alltså, det är en bra fråga.
Men, för nu har man ju, man värvade in Almyras från Cypern. Är det en, ja, man har ju någonstans kanske en ersättare på plats också. Är det tajmingmässigt dags att göra sig av med Siltan, eller göra sig av, låter konstigt, men sälja honom, tror du?
Ja, men det tror jag att man vill. Men det var ju mycket prat om 100-200 miljoner och sådär. Och där är ju inga bud kommit i närheten av egentligen ju. Och det är väl det som stör Djurgården lite kanske, att AIK kunde sälja för 300. En som gjorde 6 matcher plus 4 cupmatcher, och så Siltan som ändå gjorde en bra hel förra säsong och är en av de mest snackisarna som är i Europa. Det är klart att de också vill upp i ordentliga siffror, men det verkar inte finnas det här trycket där.
Det är en annan typ av spelare också. Om du tar Zadok Johanna, liksom, han är eftertraktad, hans siffror en mot en spelet. Alltså, man kollar ju mycket på spelartyper. Siltan är bra, men alltså, det kommer aldrig gå för samma pengar som Zadok eller den, alltså just afrikanska spelare, den marknaden. Så att, alltså, jag hade släppt han, alltså, om det kommer in bud på 5, 6, 7 miljoner euro direkt. Alltså, direkt.
Mm. Vi får följa den processen där. Vi måste ju också, tyvärr får man ju säga, inom att ja, det deppiga nyheten att Stefan Hatten Söderberg, AIK-ikonen, har avlidit. Det meddelade AIK igår efter en kortare tids sjukdom, så har han gått bort. Alec, han var aktiv som fotbollschef, sportchef och i olika omgångar under 90-tal och 2000-tal i AIK. Berätta, vem var han och vad gjorde han för AIK? Vad hade AIK varit utan honom idag?
Ja, det är lätt att säga ingenting, för det är egentligen så det kändes. Jag var ju supporter på den tiden och åkte ju mycket. 86 var de med sig final mot Malmö FF, fick storstryk. Sen var det så deppiga år, 87, 88, 89... 90, man kan räkna upp alltihopa. Sen kom ju då Stefan Söderberg till AIK från Djurgården 1991. Och första gången jag kom i kontakt med honom var sista matchen mot Brage borta. Det snöstorm. Brage åker ur allsvenskan, slår ändå AIK med 3-0. Men på den tiden ville man hoppa in och ta en tröja. Så jag smyger in på långsidan och hoppar in och springer till Jan Eriksson. Det var innan han började hålla på att döma sig. Jag skulle gå till andra lag. Då sa jag, jag får din tröja. Och då sa han, nej, han har sagt att det blir ingenting. Så pekar han på Söderberg då. Och så var det flera andra AIK som kom in från kortsidan. Och sa bland annat en klassisk som är kallad för kungen, som hade en chefen hund mellan benen och stod och skrek att du ska fan dra tillbaka till Djurgården. Alltså. Men sen så då 92 så får han ju till ett ordentligt lag. Man får bra spelare, man gör en bra säsong, går vidare och vinner då första SM-guldet. Det här Gary Sundgren trycker in den där och jag stod precis på långsidan där och skrek att min son ska heta Gary Sundgren. Jag fick en hund som fick heta den istället. Men att då vinner första gången sen 37. Och det här var starten på vad AIK egentligen blev därifrån sen. Han har ju alltså två SM-guld 98 också. Han har ju tre cuptitlar, två finaler också. Han gjorde ju det AIK egentligen är idag, om jag ska vara helt ärlig. För att det var liksom i Göteborg för hela slanten på den där tiden och andra lag också. Men då började AIK bli någonting. Och så här. Det är lätt att folk idag pratar om AIK som vinnarkultur, och så tänker man att det var från 37 till 92 och sen var det då 98 och sen så var det lite mer och mer, men han gjorde massor med saker som var bra för AIK, duktig på att få dit bra spelare, bra känsla på grejer och en fantastisk människa. Jag lärde känna honom på slutet ganska bra så där, så vi hade mycket sms när vi pratade om matcher som var på tv och när jag kommenterade eller så där, så fick jag ofta sms om det var rätt eller fel och så där. Så att en underbar människa och alla AIK-are. Och det här blir jag lite ledsen för varje gång, för att igår så var det ju en stor banderoll att vila i frid hatten liksom, så att vi är lite för dåliga i Sverige på att hylla dem medan de liksom lever och så där. För att han fick ett dåligt avslut i AIK. Jag var jävligt arg på det där. Jag vet att han liksom inte fick den kredden han borde ha fått på den där tiden av de som jobbade där då. Men att han har gjort så mycket för AIK så att det är svårt att ta in hur viktig han var för AIK och vad han gjorde med AIK för svensk fotboll. Så att det är jättetufft. Det är tungt alltså. Vi som var med på den där tiden vet ju vad han har gjort för AIK.
En viktig pusselbit i det här som du talar om, i det han byggde upp, det var en tränarrekrytering 1998. Då åkte han till Japan och hittade Stuart Baxter som vi nu har med oss. Stuart, ja, välkommen till bollklubben. Och Stefan Hatten Söderberg var... Ja, vem var han för dig? Vad han betytt?
Ja, tack så mycket. Tack. Ja, Stefan. Jag måste säga att jag lärde, samma som Alexander säger, jag lärde mig känna Stefan efter vi hade jobbat tillsammans egentligen. But, ja, jag var en ganska intensiv person. Och Stefan var ganska intensiv. Och i början vi trampade varandra på tårna ganska ofta. Men den förhållande vi hade, den fördjupades i takt med respekt. För att jag började respektera, precis som Alexander säger, det jobb han hade gjort. Och jag visste att han trampade mig på tårna lite grann för att han har en sån oerhört passion för AIK. Så, och han hade behövt göra, ja, inte allt, men han hade behövt liksom peka åt alla riktningar AIK skulle. Så han var van vid det, hade svårt att släppa det med mig, men han släppte efter tillräckligt för att jag skulle vara nöjd med att göra mitt jobb i AIK. Och efter jag hade lämnat klubben, de gånger vi träffades, då kunde vi träffas som människa. Och precis som Alexander säger igen, och jag lärde känna Stefan som en människa, en väldigt varm människa.
Om du tar oss tillbaka till den tiden då, att han rekryterade in dig, vad minns du av det och hur ser du på det klivet som du tog där? Vad gav det dig och så vidare?
Ja, vi hade vunnit ligan i Japan och jag minns att jag kom hem en kväll och fick ett samtal från klubben som sa att någon hade sökt mig. Men jag fick inte riktigt klar för mig vem det var. De försökte förklara för mig, men jag fick inte riktigt klart för mig. Men sen den kväll då vi är hemma och någon knackar på dörren och jag öppnar dörren, då är det Stefan. Och han kommer in och jag tror han gör ett sånt försök att få familjen backa hem, för han pratar lika mycket med min fru som han pratar med mig. Och sen till slutet det var att min fru hämtade en bit papper som han skrev ner ett heads of agreement, och det var nästan klart där och då. Och då försvann han. Och då försvann han och jag träffade honom nästa gång i Stockholm.
Ja. Det är inte alla ledare som kan rekrytera på det sättet, men det säger kanske någonting om hans personlighet, va?
Nej, men jag blir Japan och en klubb eller en representant av en klubb dyker upp och knackar på din dörr. Då har du full respekt för den. I den här ytlig värld som fotboll är, det var en ärlig erkännelse från en annan sida att vi vill ha dig. Så att jag både respekterar hans sätt då att vilja ha mig och familjen till Stockholm och respekterade AIK för att det är så en klubb med ambition och passion agera. Mm.
Det är väl många som talar om det, att han var rolig att förhandla med, eller han hade imponerande förhandlingstaktiker och sådär. Ja, hur var han att snacka kontrakt med?
Ja, det var en... jag skulle inte säga rolig, för rolig var det inte, naturligtvis. Att man ville ha med, men han hade ganska intressant knep att liksom att leda dig dit han ville. Så att, en, kan man säga en upplevelse rikare blir man efter man har varit i en förhandling med Stefan.
Vad är din bild av hans betydelse för AIK och utvecklingen under 90-talet, 2000-talet och den resan som Alexander beskrev här?
Ja, jag tror inte jag förstår riktigt. Så när jag kom i början, Stefan hade... Han hade fått ibland var väldigt tuff mot sin egna spelare, väldigt tuff mot AIK, för att de skulle klara den, som Alexander säger, den lite dykning de gjorde. Så att han att klara av den, Stefan hade fått säga nej, nej, nej. Så nej, jag vill ha en ja. Det var liksom per automatik, nej. Och där i början, då var det liksom, ja men... Någonting måste vi skulle kunna göra. Men det var liksom nej, nej, nej. Och sen han bestämde. Och det tyckte jag var jobbigt. Men jag respekterade den. När vi då lärde känna varandra lite bättre och han litade på mig lite mer. Och då fick jag känsla av att den här människan är både kunnig och innerst inne, han är varm. Trots att han visade, när jag kom först, att han vill vara boss. Mm.
Ni hade ju ett jättebra lag, alltså ni vinner 98, det är ju bra, men jag säger att ni hade ett ännu bättre lag 99, och hade det inte varit offside-mål på Ullevi där så vinner ni ju den också, så att säga. Men de här matcherna i Champions League och allting, alltså ni hade ju ett otroligt, otroligt fint fotbollslag.
100%, Alexander, jag säger folk i den här igen, den här ytlig väl som fotboll är, nu pratar du riktigt en fotbollsman, så att vi hade... De säger 98 fantastiskt, vi vann guld, men 99 vi spelade en fotboll som var ibland två klass bättre än vad vi gjorde i 98. Mm.
Vi såg honom med telefonen där. Jag läste någon intervju från back in the day att han ringde till folk svarade. Det var, han tog inte att man inte svarade. Jag vet inte om ni har...
Nej, men jag vet ju, Stuart, jag är från Örebro. Jag vet ju när Stuart var ju tränare i Örebro också och spelare där. Ja. Så jag har stor respekt för Stuart, för jag har sett honom så länge. Han vet ju inte om att jag var där och var maskot en gång när han var tränare, för jag var så liten då. Men han ville ju ha Daniel Tjärnström. Och jag var god vän med Kärna, så vi var på stan och sådär. Och sen så kom hem, så blinkade telefonsvararen 13 gånger. Och så Kärna hoppade att det var 13 tjejer, men det var ju 13 gånger som det var Stefan Söderberg. Så sa han, nu måste du komma till AIK, det är något helt annat än Örebro och sådär. Så att han gav sig ju inte. Och så i slut så fick jag också övertala Kärna att komma till Suars gäng då. Och han slutade aldrig att ge sig liksom. Det var där jag gillade liksom med honom och... Han var ju envis, men med hjärtat, så är det ju.
Mm. Under de fina åren ni hade där, Stuart, är det något minne som du har tänkt på här i dagarna nu när du fick veta om hans bortgång?
Dina bilder, det är precis den bild jag har som min klaraste bild av Stefan. Att han sprang runt när vi hade vunnit SM-guld. Han sprang runt egentligen och visste inte vem han skulle krama. Han var så, ja, förbi extatisk. Han var, och när han tog tag i mig, jag tror att jag är ganska stark, men han nästan kramade ihjäl mig. Han var besatt nästan. Så att det var fantastiska minnen jag har av Stefan, både det och när han då i Champions League satt på Wembley Stadion och Nou Camp. Jag faktiskt satt bredvid honom när vi spelade mot Arsenal, i och med att jag blev utvisad mot Barcelona. Så jag satt i den Royal Box med Stefan bredvid mig. Och att sitta bredvid Stefan i en match var inte så kul. Liksom det var, man fick ganska mycket i örat liksom. Säg till dem! Jag sitter här uppe.
Ja. Ja. Ja, det ja. Tusen tack för att du var med oss och talade fint om Stefan Stuart.
Ja, du gör ett jävla jobb för Halmstad också. Jag var och tittade när ni tog en poäng mot Gais här nu också. Det skulle inte gå utan dig. Jag vill säga lycka till.
Tack så mycket. Vi jobbar på. Tack. Det är absolut my pleasure, guys. My ja. Pleasure att vara här.
Kul att se det. Stefan. Kul att se det.
Tack så mycket. Hej.
Ja, en ikon. Vi, båda ja, ikoner. Man säger väl kanske tyvärr det när de här legendarerna går bort. Att
ja, det är för sent. Det
blir, ja, jo, ja. Men också att det blir inte så många fler av den typen av personligheter bland ledarna kanske i svensk fotboll.
Nej, men lite
ja, det är inte bara svensk fotboll. Men,
nej, men som Stuart ja. Säger, det är ju ganska ytligt nu i fotboll. Man kan tjäna pengar på så många ställen som möjligt. Man ska iväg och sådär. Då blir det de här gamla klubbledarna som liksom fanns förr i tiden i Sverige. För att det börjar bli fattigt där också. Och... Det blir något speciellt därför att man förknippar med någon. Det är samma nu när Bosse försvinner från Djurgården. Ja. Att det kommer kännas konstigt om några år. Liksom. Och Djurgårdens avslut med Bosse är ju liksom jättefint med tifot och där. Men kanske någon läktare som skulle heta Bosse Andersson. Eller förstår ni? Någonting sådär. Ja. För att vad de har gjort ändå under den här tiden. Och som jag sa med Stefan Söderbergs avslut i AIK där. Jag var jävligt arg på det där. För att stor respekt för en sån yrkesman och med allt vad han har gjort. Och de här som är AIK idag och som åker runt på matcher och sånt här. De vet inte det här. Sånt kan jag störa mig lite på. Att historien liksom är... Så det känns som att det är 100 år sedan, men det är inte det. Och det här var starten för där AIK nu är och hur de har tagit nästa steg och alla de här sakerna. Och börja vinna saker. Så att det borde vara närmare in i allting, tycker jag då. Men hur man ska göra det är jättesvårt. Och man kan ta dit en match och kalla det för vad som helst, göra lite intervjuer. Men när de är så här stora, för jag hävdar att han är jättestor i AIKs historia, nutidshistoria, så skulle jag vilja att det var någonting mer.
Om vi går över till det sportsliga här och nu kring AIK, så fortsätter de att bygga på en resultatrad som är fin på senare tid. Nu var det 0-0 mot Häcken, 8. Gillar han våra, ja, vad är din bild av AIK just nu? Det blev det visserligen som du var inne på, ja, två skador på Kwame och Tarjari där vi inte vet exakt hur länge de blir borta. En lång lista, men de fortsätter någonstans att bygga på poängkontot i alla fall.
Absolut, de fortsätter, och jag vet att Axén tjatade mycket om just det här att de har ung trupp och att det kommer gå lite upp och ner, vilket de har gjort också. Men nu efter uppehållet har de sett jättefina ut. Det jag gillar med AIK också inför säsongen är att hur man ändå på något sätt förklarade läget i klubben. Supportrarna ställde sig bakom hela det här grejen liksom, att vi har ung trupp och vi behöver tid, och jag tror att det har ändå gett AIK lite andrum, för att det är en klubb som alltid kommer att ha press på sig liksom. Men de har skött det på ett bra sätt, hur de har labelat liksom hela hur den här säsongen ska se ut, och sen har det gått väl över förväntningarna måste man säga nu när man ändå ligger där uppe i toppen. Och jag tror efter uppehållet, jag hade dem borta mot Mjällby omgången innan Häcken-matchen tror jag det var, och alltså de var bra. Jag tycker att de kämpar otroligt hårt för varandra först och främst, så egentligen alla de här grejerna som inte kräver jättestor talang eller rutin eller erfarenhet gör de alltså 10 poäng av 10. Sen börjar man se också att deras spel börjar sitta, man börjar hitta rotationer på mitten, det här upp tillbaka, de är intensiva, så, och de här unga spelarna har också tagit kliv, och det kommer de bara göra genom att få matcher. Alltså du kommer starta dina 10-15 matcher liksom, ge dem det här förtroende vilket de har fått också, så de är på en väldigt god väg. Jag gillar, och sen jag älskar tränaren. Alltså det är en sån här silent killer. Han säger inte så mycket, men det han säger är guld, och han känns som att han är hela tiden i fullständig kontroll liksom. Jag gillar José Ribeiro.
Det han har gjort med de här unga spelarna är enorma steg. Alltså det är mycket folk som tyckte liksom att han är för dålig, han ska inte vara kvar, och han ska. Och så efter sommaren så är det de som har burit det här laget. Men det är också det här som är lite svåra, Jelan, för att när man är tränare och får en ung spelare som börjar massera utvecklingen, man har väldigt svårt att sätta han och vila en match. För det är det som jag tror händer igår, att det är för intensivt. Ja. De har sprungit så mycket de här matcherna, de här spelarna, så att till slut kroppen säger ifrån. Och det är det här som är det svåra, när man ska liksom kunna göra det. För samtidigt som jag säger att det är ju där det saknas spelare för AIK nu. Och José pratade med efter Elfsborgsmatchen och sådär lite om hur han ville spela och sådär. Att han är ingen sån som kommer gå ut och säga att jag behöver spelare nu och sådär. För han kör den har. Det sa han ju efter matchen nu också. Vi kommer ändå ha 11 man mot Örgryte. Sen får vi se vad det blir. Men de som rekryterar nu borde vara klara för länge sen, kan jag tycka. Eftersom att man vet att Selina försvinner, Johanna, pengarna kommer in. Man behöver inte splasha hur mycket som helst. Men det borde vara klart redan. För sen tar det ett tag att komma in i det här sättet att spela. Det har man sett på de här unga spelarna också. Men det kommer ju fortfarande nya AIK-spelare in igår. Det kommer in en ny kille som...
Linus Järateg kom in.
Ja, utlånad liksom till Enköping ett tag. Kommer in och spelar med självklarhet och sådär. De är ju jättebra AIK på att ta fram unga spelare. Alltid varit där och så. Men de behöver också hjälp med att hålla några i handen. Och då klart att de har ju mittfält och neråt lite rutin i ålder och sådär. Men man behöver också kvalitet, för att det kommer också göra de unga spelarna bättre. Så att... Ja, men de måste snabbt komma ut med lite spelare nu tycker jag.
Tror du att det enkla svaret på just den frågan du är inne på handlar om att man behövde vänta ut Johanna-affären av ekonomiska skäl?
Ja,
att man var lite bakbundet inför fönstret, så att säga.
Och det gjorde de helt rätt i. Och jag säger att, om vi säger nu, det är ju spekulationer, men många säger att det är 170 kvar av de här 300 till AIK och sådär. Och det finns ju hål att fylla såklart. Det är så det funkar. Men jag pratar inte liksom, som jag kanske har gjort med Hammarby, att de skulle köpa 40 miljoner spelare för att de ska vinna. Utan nu pratar jag om att de ska ligga kanske på såna här lovande som vi såg från Finland och sånt. Men att de måste komma in nu, de här spelarna. De måste få en chans att komma in i spelet. Och att som tränare vill man ju ha dem så fort som möjligt att börja jobba med dem. Så att de kommer in i allting. För att det är inte, den här tränaren är inte som Thomasen som tog dem från planet 6 timmar rakt in och spela match. Utan man vill ju komma in i det och liksom veta vad är AIK och vad gör vi. Och ser ju då Mattis som mittbacken som kommer in första matchen, får titta lite, sen känna av en kvart 20. Sen fick han starta nu för att han har ju rutin och det är en fin spelare. Men så måste man göra med de här nya anfallsspelarna också som kommer in, att man får liksom smyga in dem. Men i dagsläget, det blir svårt alltså, för att det finns inte så mycket att välja på där uppe.
Nej, Samuel Basta från Zaragoza var ju, ja, Expressen beskrev det väl som att det var väldigt nära och sen att det blev avblåst, och så hade från spanskt håll i media där talas om en frustration från både Zaragoza och spelaren själv, att AIK drogs ur av någon anledning som vi inte vet om. Men då är det uppenbart AIKs eget beslut, så det är de som någonstans också har valt att inte ha en ny spelare på plats, och då antar jag väl att man har något annat på gång då?
Ja, förmodligen. Det känns ju som det, såklart. Sen är jag inne på all aktiens spår också, just det här med de unga spelarna. De går ju från egentligen några av dem att inte spela. Sen, de spelar ju väldigt intensivt också. Så att de måste ha mer spelare, mer bredd. Så får vi se vad de plockar in. Men spelare behövs 100%. Mm.
Men en forward som verkar stanna kvar, Aftonbladet rapporterade i dagen att Kevin Filling är aktuell för att förlänga sitt avtal. Vad känner ni kring det? Att en ung spelare som är väldigt hypad och det har varit väldigt mycket snack om du ska rädda AIKs ekonomi, det är dags att sälja och så vidare och så vidare. Men han verkar ha kyla och vill förlänga.
Alltså, grejen är, han är fortfarande väldigt, väldigt ung. Nu får han spela. Han har utvecklats. Han är en startspelare nu. Så för mig, du vet, det är jättemycket stress nu bland unga. Men också från klubbarnas håll, liksom, att man säljer på potential. Så jag tycker det är uppfriskande. Jag tycker det är positivt att han är mogen nog och känna så här, jag är inte klar nu med min utveckling. Att jag hela tiden fortsätter utvecklas också. Så för mig är det bara ett bra tecken. För han är fortfarande superung, kan säljas. Så att jag gillar ju att han stannar kvar lite grann. För de matcherna han spelar nu i AIK framöver, sig nästa säsong också, det kommer bara göra att han växer som spelare. Och när han sen drar till utlandet, han kommer ha stadigare ben att stå på. Och han kommer ta med sig då hela den erfarenheten från AIK, än att gå för tidigt. Och sen har man inte så mycket att falla tillbaka på som spelare. Så skapa dig en grund, spela dina matcher, få din rutin, utvecklas till en nivå där när du drar utomlands så är du redo att ta färdig där.
Bra, vi ska ta ett litet break och sen ska vi snacka mycket IFK Göteborg och Stefan Billborn, hans avsked, alldeles strax tillbaka. Bollklubben är tillbaka. Nu ska det handla väldigt mycket om IFK Göteborg. Igår kom beskedet att det blir ett tränarskifte, men lite halvt sådant får man ju säga. Huvudtränare Stefan Billborn får sparken. Assisterande tränare Joakim Björklund, som har jobbat med Stefan Billborn under många år och i flera olika klubbar. Han blir den som tar över huvudansvaret. Och man är ju nyfiken såklart på hur Blåvitt tänker. Vi har försökt få med fotbollschef Jesper Jansson till bollklubben idag. Just till dagens program har vi inte lyckats med det, men det har varit en pressträff på Kamratgården idag där Jesper Jansson gjorde sig tillgänglig. Även Joakim Björklund har uttalat sig och Fotbollskanalens reporter Martin Andersson var på plats. Så jag tänker att vi kopplar in dig, Martin, först och så får du berätta. Vad har IFK Göteborg kommunicerat runt det här skiftet?
Absolut. De har ju tryckt mycket på att de vill få till en omstart. Det var ju tydligt i det pressmeddelandet som de skickade ut, och Jesper Jansson var väl inne på den linjen idag med att de vill ha en ny röst. Sen är det väl frågan om hur mycket nytt det blir, men han fokuserar mycket på att kontinuiteten behöver finnas, men alla vet hur det kan bli när man förlorar fotbollsmatcher, så att han såg väl det här som ett misslyckande, även om det behövde göras något, samtidigt som han var väldigt tydlig med att det var ett klubbeslut snarare än att det var han som hade fattat det. Så att det är väl så de har kommit fram till det.
Ja, för vad tolkar du in i det? Jag tolkar ju in och har väl också hört att Jesper Jansson i grunden inte vill sparka Stefan Billborn. Hur tolkar du just det, att han trycker på att det är ett klubbeslut?
Nej, men jag tolkar det precis som du, att jag tror att han absolut inte ville det här. Sen kanske det var någon ovanför honom som kände efter den matchen mot Levadia Tallinn här att nu var det nog, tror jag. Jag tror verkligen på det som han tryckte på, att sen han har kommit till Blåvitt så har han velat bygga upp den här stabiliteten, och kanske i synnerhet efter att Håkan Mild har lämnat och Hannes Stiller har lämnat, så kommer det tredje sån nu, och jag tror verkligen på att han kanske inte var den som fattade beslutet.
Vad kan du berätta om vad gäller framåt? Hur länge ska Joakim Björklund sitta på den här posten? Ska de rekrytera en ny tränare till nästa säsong eller kan det komma in den här säsongen? Vad sa Jocke Björklund? Ge oss de detaljerna.
Jansson var jättetydlig med att det här gäller tills vidare. Det har ingenting med att de inte har råd att göra sig av med båda, till exempel, som en del har spekulerat kring. Utan det är Björklund som leder nu, och man vet ju hur den här världen funkar. Det är ju så tills det inte är så. Så att, det är väl lite svårt att säga. Men jag har ju svårt att se att Björklund ska leda efter den här säsongen. Han har ju ett kontrakt även nästa år, men jag har ju svårt att se att han kommer stanna kvar då.
För visst är det så att de kommunicerar i pressmeddelandet att det handlar i grunden om att göra det här året ut, eller hur?
Ja, det minns jag inte, men i alla fall det var tydligt med att de letade ingen ersättare här idag för Stefan, utan Stefans ersättare är då Joakim. Och Jocke var ju väldigt tydlig, han inledde faktiskt snacket med oss att liksom tycka att det är synd och lite fult att det blir så att det är Billborn som får den här smällen när de är så många som har gjort att Blåvitt ligger där de ligger, men betona också att vill Blåvitt det här och han har starka känslor för Blåvitt så kommer han köra på. Men han var tydlig med att han inte gillade hur det har landat.
Nej. För visst är det så, Alexander, du har väl insyn i den här typen av processer. Jocke Björklund som har jobbat länge med Stefan Billborn. På något sätt borde han väl ha fått hans välsignelse här, eller?
Jo, men så är det ju. Men jag ska komma ihåg att när Billborn vart sparkad från Hammarby så var också Björklund kvar efter det. Dock inte som huvudtränare, men han jobbade kvar. Och man tar ju de där två för givet. Och sen så fort han fick Sarpsborg så kom ju Björklund över direkt där. Och så att det är nog kanske inte sista gången vi har sett de två ihop och sådär. Men som huvudtränare och du får gå... och liksom Björklund, i det här fallet går ingen nöd på honom. Men ibland kan det vara att en ass har dåligt med pengar eller inte har sett att han måste... skaffa mat på bordet, då kan man ju säga att det är klart att du får göra det. Men nu får ju han ta över, vilket stör mig rätt så mycket faktiskt. Att vi inte kommer längre i svensk fotboll gör mig jävligt illa faktiskt.
Men rent om man bara ser till själva processen, visst borde det vara så att om Joakim Björklund ska bestämma sig för att gå Stefan så går jag. Då får ju Stefan ersättning för att klubben har fattat beslut om att sparka honom. Medan Joakim Björklund lär ju få... tacka för sig och inte få så mycket ersättning.
Ja, och det är därför jag menar att det ska ingå liksom i klubben att man vet att går han så går han. Och jag har stor respekt för Theodor som har varit med Rydström hela tiden. Så fort Rydström fick sparken i Malmö, då lämnar han. När han fick sparken i USA, då lämnar han med honom också. Inget tjafs. Man vet att det är de två. Liksom. Och jag tycker att det är, vi borde ha så i Sverige att mer och mer att man går till att man har sitt gäng så att säga och att det ingår i det med sparkning i så fall att då är det allihopa som ryker. Men svenska föreningar tycker ju att det är skitbra att man har olika längd på kontraktet och att man är olika för då kan man göra såna här lösningar. Jag tror inte ett skit på det. Och du gäller som en spelare. Om du ska vara helt ärlig nu, när du fick reda på det här och du satt och spelade i Blåvitt. Mm. Du går ju inte igång på den här rekryteringen.
Alltså det är ett skalv, men det är inte liksom en jordbävning alltså som spelare, utan men det blir ändå en...
Men så här, upplever ni att spelarna inte har liksom krigat för Stefan Billborn? Har det varit problemet?
Inte vad jag... Alltså vi är ju alltid där innan match liksom, så försöker man prata med några spelare, men det har aldrig varit... För jag har haft Stefan som tränare, så det intresserar mig också när Göteborg har gått dåligt, så jag förstår ingenting. För jag tänker så här, när jag hade honom i Hammarby så... Alltså man måste nästan...
Ett helt annat lag gillar, tänk på det.
Mer kvalitet, absolut. Mm. Men just som tränare, alltså Stefan som tränare tycker jag är bra, och det är för att jag har haft honom. Så jag har varit liksom alltid förvånad över liksom varför resultaten inte går. Så när man har pratat med några Göteborgsspelare så det är det första jag frågar, hur är Stefan? För det har ändå gått några år, men jag tror att tränare hela tiden blir bättre. Han hade ju några år i Sarpsborg som ändå var bra. Liksom. Så att förtroendet av det jag har upplevt har alltid varit positivt kring Stefan. Snarare att de har varit lite så här, det är något annat. Det är något annat som inte står rätt till liksom, än att Stefan inte är tydlig med sina idéer och allting. Och det ser man i deras spel också. Jag har sagt från första början, jag tycker inte de har haft en bra trupp. Alltså tillräckligt bra trupp. Sen behöver man göra någonting i det här fallet. Sen håller jag med Axén, och jag tror Nordin var inne på det igår också, just det här med att assisterande tar över. Men jag gillar heller inte att kategorisera. Alltså Björklunds fantastisk liksom, karriär. Han har kanske sina tränarambitioner. Han är en helt annan person också.
Ja, men ta ett annat lag i så fall om du har ambitioner.
Ja, men han är en annan person också än Stefan. Så det blir ändå ett skalv. Alltså, det kommer bli en reaktion bland spelarna. Jag menar, huvudtränaren får ändå lämna som spelare. Blir det ändå sen. Alltså, det är en seriös konsekvens ändå av sättet de har presterat.
Mm. Ja, om du säger så här, Martin, att... har du känslan av att spelarna inte har spelat för Billborn och så måste man ändå säga att det är 6 mot Djurgården, det är 4 mot Malmö, det är 4 nu mot Sirius, alltså det är stora siffror, och det liksom, jag menar inte liksom att man skiter i det då, men det går för långt så att det blir svårt att försvara. Jag har själv förlorat med 6 och jag vet också att det är inte kul när man sitter i bussen hem, för att det är något annat när man förlorar med 6. Det är liksom det är inget bra liksom. Och de här signalerna är inte bra när det spårar ur varje match att man förlorar med stort. Det är där som de har släppt in näst mest mål.
Jag tror mer så här i Jesper Janssons fall också, när han kommit till Göteborg första månaderna, ser han liksom en övergripande bild av vart är klubben, och jag tror liksom så här, vart supportrarna ser klubben kontra vad verkligheten är, just med ekonomin som inte alls är liksom speglar de förväntningarna som supportrarna har, liksom det är utgifter som inte kanske går till spelartruppen och alla de här sakerna samtidigt, och så har man sparkat bra tränare tidigare som nu idag ändå, jag tror en är huvudtränare i Molde, en annan i också någon bra liga, bra klubb liksom, så det är inte löst.
Jens Asko har ju varit i olika klubbar ute internationellt.
Exakt.
Ja, nu var, ja, ja. Han fick väl inte sparken utan hoppade väl på ett uppdrag när han var på väg.
Ja, och känslan är att Jesper...
Men, och sen är det Sindre Kjellmeland som är i Molde.
Exakt. Ja. Och så känslan är att det här beslutet ville de inte ens ta. Och därför blir det en så här, ett litet skalv som jag ser innan, snarare än att i en perfekt värld kanske. Ja, men då har man redan gjort klart med ersättare och så gör man det här bytet som aktien kanske vill. Liksom.
Men om vi skickar över en sista fråga till dig, Martin. Är det... Ja, utifrån det som Alec och Gillon är inne på här, är det liksom att i grunden är man trygga och nöjda med arbetssättet som Stefan Billborn och Jocke Björklund har haft, men att man känner någonstans att det är ändå precis som Alec är inne på, att ja, men det har kört fast, det har blivit för mycket, vi måste göra någonting åtminstone. Är det någonstans där Blåvitt har landat, tror du, eller hur, ja, vad fick du för vibbar av pressträffen idag?
Ja, men framförallt tror jag det är så att de känner att de måste göra någonting, och då är det ju lättast att ta Stefan här. Sen tror jag mycket också handlar om att spelarna har ju ändå varit ganska trovärdiga i hur de har pratat om förtroende till tränarstaben, och det kanske ligger något i det då, att de inte vill rycka båda utan att de bara tar in. Men ja, det är ju obegripligt att förstå att man bara tar in av dem.
Vad sa Joakim Björklund förresten om förändringar? Kommer det bli taktiska förändringar? Vad gör man i staben i övrigt och så vidare?
Staben förändras ju inte mer än att Stefan då försvinner, men annars så vill han inte riktigt gå in på framtida förändringar mer än att det liksom skulle bli mer hårt jobb och den biten, men annars så ja, han kom inte in så mycket på mer konkreta saker så, men man kan väl tänka sig att han lägger fokus på försvarsspelet.
Mm. Där har de släppt in en hel del. Vi tackar dig, Martin, för att du var med och redogjorde.
Ja, tack, det, Martin.
Tack.
Det, många insläppta tack. Mål. Är det där man börjar? Är det så basic?
Såklart.
Vi måste täppa till? Så
att du säga. Vinner inga fotbollsmatcher genom att släppa in 2-3 mål varenda gång. Det är omöjligt. Och sen när de inte har gjort mål heller, så som de tycker själva att de borde, så då är det klart att det blir svårt. Alltså. Och det är väl lättast att börja därifrån. Försöka få någon form av trygghet i den då. Men om du tittar liksom på det här, det är ju så hönsgård så det är helt otroligt. Alltså.
Götto Hermansson, ny mittbacken som medgav att han var lite rostig.
Ja, det kan man lugnt säga. Men liksom, det är det här som är problemet, att när man ska sätta ett försvarsspel sen, så jobbar man mycket med det. Då blir det lätt att man ändå blir baktung, eller liksom att man släpper in tidiga mål fast man jobbar med det här. Så det är en jäkla balansgång där. Men försvarsspelet i Göteborg har ju varit alldeles för dåligt hela säsongen. Det är utan tvekan att det har varit alldeles för dåligt. Alla skyllt på det också, men det finns ju många andra där som också är involverade i sakerna. Och det är väl det som är liksom det stora problemet just nu. Att man släpper in 33 mål, samma som Örgryte. De har släppt in 8 i en match. Eller 7 eller vad det var. Men att nej, det går inte att ha så här dåligt försvarsspel. Jag tror att de släppte in 33 på hela säsongen förra året. Och det har man gjort nu efter 14-15 omgångar. Det säger ju allting. Ja.
Vad förväntar du dig att Jocke Björklund gör nu? Vad gör han när han kliver in i
omklädningsrummet? Jag tror det kommer vara lite back to basics. Han har ju varit med dem nu alltså lika, ändå ett tag. Jag tror ändå som spelare när det här händer, alltså det blir ändå en liten chefs, eller ganska stor chefs. Men jag menar, Stefan är en otrolig människa. Alla vet att han är en bra tränare. Sen har resultaten gått som det har gått. Och det är på alla snarare än att det är Stefan nu som då får lämna. Så jag tror ändå det kommer bli en reaktion hos spelarna, att man inser någonstans allvarligt. För när du har en tränare som ändå är omtyngd bland spelartruppen, helt plötsligt får han fått sparken, och det är en ganska stor grej. Så jag tror bara där kommer göra att spelarna, om inte de har gjort det innan, att de kommer få sitt lyft och inse allvarligt. Liksom. Mm.
Jag är inte säker på att det hjälper så mycket. Det är en ganska svag trupp tycker jag. Mm. Spelare som har underpresterat, som har jättehypade Kruse som var jävligt bra tyckte alla förra året. Jag var inte lika liksom så. Och de förlorade 11 matcher förra året. Man får inte glömma det. Det är mer än var tredje match. De kom ändå 4. Det är jättebra, 4. Men man kan göra det på olika sätt. Och att förlora 11 matcher var tredje match. Man får ta in det hela tiden. Så förstår ni liksom att de var inte framme någonstans där IFK Göteborg trodde att de var. Utan det finns fortfarande en massa saker att göra. Och när det började då lite knackigt, så liksom det finns inte den här tryggheten, det finns inte ryggraden, det finns inte det här gamla äckliga blåvitt som jag sa, som var liksom i ansiktet på folk, som jobbar hårt, som var fysiska, som det var tungt att möta. Det finns inte, för att man är någonstans och ska försöka lära sig att spela och göra mer sig. Alltså, lag tycker att det är ganska kul att komma till Gamla Ullevi nu. Det är fullt med folk, men de vet också att håller vi ut första kvarten 20, då kommer de få jobbigt där borta och då kommer vi kunna spela. Och det är där jag tror liksom att måste tillbaks, det här, tillbaks till grunderna. Det har de ju sagt efter varenda avbrott egentligen. Så vad är det ens en gång? Utan det de måste komma tillbaks till, det är att jobba stenhårt. För det skulle jag säga att det stora grejen med AIK, det är att de har börjat jobba stenhårt. Sen har spelet också utvecklats, men det är framförallt att de har krigat till sig de här 10 poängen på de här, utav de här 12. Det har inte varit wow hela tiden. Nej. Det var en halvlek där, 20 minuter där, men de har jobbat helvete alltså. Och då har det blivit stolpe ut istället för att de släpper in stolpe in och sånt. Och jag tror att det är många där som springer runt och tycker synd om sig själva i Blåvitt nu, att ja, vi egentligen är topplag, nu ligger vi i botten och vem vill ha bollen och sådär typ. Så att det är lätt att säga nu så här Larsson, kom in och lös det här åt oss. Det kommer inte vara så lätt för honom alltså, för att han ska spela till spelare som är inte i form, inte så här ge mig bollen och så
mentalt,
här.
Mentalt trötta.
Ja, det är alltså, det. Det är
Sam Larsson tänker på. Vad gör man, låt säga att det inte lyfter med den här förändringen. 2, 3, 4 matcher, resultaten går inte vägen. Med en sån här interimlösning som vi nog ändå får kalla det. Vad gör man då?
Alltså man kan ju ta in någon tillspelare först och främst för att lyfta. Jag tycker ändå Seydou har sett fin ut när han är inne. Sam har varit jättebra de matcherna han spelat. Så offensiven ser ändå ganska bra ut med Heinz och Clemensen som är i bra form och så vidare. Sen så...
Titta på det här programmet, Gille.
Det är bra.
Tror ni att de kommer skanna av marknaden och se vad det finns för tillgängliga tränare och hålla koll på det för att antingen till nästa säsong eller...
Grejen att det är ändå fortfarande väldigt många matcher kvar att spela, så jag tror om det skulle vara efter det här schemat 5-6 matcher liksom, där det fortfarande inte händer någonting, så har man ju ytterligare en gång en chans då att då ta in en tränare, snarare än om man hade gjort det nu och sen går åt helvete, då blir det svårt att göra den ändringen igen, utan man ändå köpt sig en till livlina, känns det som, just att ha Jocke som lösning nu, att om det skulle vara så att det inte går bra, då finns det tid kanske sista 8-9 omgångarna, bara ta någon som räddar
Martin,
upp det.
Det som du inte tänker på nu är att klubbarna ska redan när de har Wihlborn veta vem de ska ha ifall det liksom bryts eller när kontraktet går vidare eller Stefan får absolut ett toppjobb och sticka.
Men det blir, lite skarpare, kanske att man agerar på ett annat sätt i sitt scoutande.
Ja, absolut, men jag menar bara att det ska egentligen vara klart. Och det är ju någonting Nordin, någon gång som han ändå säger någonting rätt, det är ju oftast att en ny tränare går ut, att en ny ska redan komma in. Men nu gör det inte det, för nu har man bestämt sig för det här och då får vi se.
Ja, men vi kan väl i alla fall kolla till de lediga tränarna som finns runt om i Norden. Vi kan väl börja med svenska namn. Vi har ju Kalle Karlsson som senast var i Hammarby, Oskar Hiljemark fick sparken av Pisa, Andreas Brännström, Peter Gerhardsson lämnade damlandslaget för ett tag sedan. Klebe Särenpää har varit i Helsingborg, Andreas Alm, Jimmy Tillin, inget i Aberdeen längre. Alm har lämnat Lettland. Olof Mellberg finns ju tillgänglig efter MLS-äventyr. Johan Lindholm och Håkan Eriksson, där har du 10 lediga svenska tränare. Det går ju såklart att rekrytera från någon som sitter på avtal, men hajar ni till på något namn här?
Jag tror ju att Andreas Alm skulle kunna vara, för att han är en sån här som, ett, han lägger sig inte i sportcheferiet, det har han aldrig gjort, vilket jag alltid tyckt var det konstigt, men han bryr sig inte. Det är upp till dem, ta in de spelarna så kör jag liksom. Samtidigt tvättar man lite sina händer ifall det går dåligt, att det är dina spelare du har tagit in så jag kör här bara. Så jag gillar lite där. Men han är lite så här, vad ska jag säga, han kommer in alltid med pondus vart han än är, och då kan man säga det gick inget bra i Norrköping och det var hit och dit och sådär, men jag tror ändå att han liksom har grejer för att fixa det där. Jimmy Tillin är ju, ska ju vara ute på öarna, så han
lite kan... för hög hylla för Blåvitt, alltså eller åtminstone utifrån vad han har för ambitioner just nu.
Jag tror att han hade tagit Malmö om han hade velat det, så att jag tror att han sitter och väntar på öarna bara, och det behövs ju bara augusti startar de någonstans där, i september kommer det första jobbet vara ledigt, så då han är redo för det i så fall, så det tror jag inte är aktuellt, men Andreas Alm är där som jag känner skulle vara lite roligt.
Gille, är något någon du alltså, tänker skulle kunna passa för Blåvitt?
Nej, alltså passa och frågan är så här, vem passar nu, och då är jag inne också som Maxin just med Alm, Tellin, Melberg som ändå har den här lite mer stränga, liksom auktoritära, men det är också Jocke Björklund också bra där egentligen. Sen så gillar jag ju Kalle Karlsson, Brännström, alltså den fotbollen de vill spela med. Jag tror där Göteborg är nu, det är ingen idé att gå dit liksom.
Vi tittar bara lite brett också på lite nordiska namn, tänker jag. De här är lediga just nu. Jag hajar ju till på att Mitchell Thomasen finns ju där som en eventuell kortsiktig lösning. Vi vet att hans ledarskap, det smäller om grejerna. Skulle det passa i det här läget?
100%. Han gick in i AIK i ungefär liknande situation och skrämde slag på dem och gjorde så att de liksom kom på fötter igen. Man kan prata om hans ledarskap och så, men du kan inte prata om hans poäng, för där är han grym alltså. Och det är en sån här tränare som skulle kunna komma in och vara väldigt bra för IFK Göteborg. Det kommer vara tydligt, det kommer vara inga fingrar emellan, det är det här som gäller. Och för en del spelare då tror jag att det skulle vara väldigt bra på det sättet att då vet man i alla fall vad man ska göra och förväntas göra. För att när du är en duktig spelare men inte har självförtroendet och man säger så här, kör din grej typ, då kan det vara lite krångligt. När han kommer in så är det boom, det är det här som gäller och sådär. Så att det är faktiskt ett spännande namn på riktigt alltså, men det är kortsiktigt. Det ska ju gudarna veta. Det är ju inte så här 4-årskontrakt med honom, utan det skulle jag ta 1,5 kanske.
Skulle man lyssna som spelare om du tänker in i ett spelarperspektiv?
Ja,
om en sån tränare?
Såklart. Man har ingen val heller som spelare. Alltså, jag menar, han var i AIK under en och en halv säsong typ, och man fick ju höra allting efter att han har lämnat. Så som spelare hamnar du ändå i en situation där man är ganska låst liksom, med att kunna uttrycka sig. Men det är klart att man lyssnar, man vill spela, man tänker på sin egna karriär. Liksom. Så att, och det är också någonting med fotbollen som är så här på gott och ont. Men jag vet att i Tyskland där var man ganska seriös med i det här läget Göteborg befinner sig. Vi fick in Hub Stevens som vars roll senare i karriären var just sån här emergency lösning liksom, och när han kom in till Hoffenheim det var liksom, det var tufft, det var strängt, men vi började göra lite resultat liksom, så att i såna här lägen så kan det behövas för spelarna. Sen är spelarna annorlunda idag också än vad vi accepterade för 10-15 år sedan. Alltså, det är andra bullar nu liksom. Det är inte hade blivit anmälningar och grejer.
Ja, det är softare nu, så kan man säga. Norge hade ju annars känns som heter Tom Norli som alltid åkte ut och rädda lag. Och också så här kort tid, för det gick inte att ha han i möblerade rum typ. Men han klarade alltid av sina uppgifter i stort sett. Så att det är sådär. Jag gillar ju Glenn Riddersholm jättemycket. Vi har ju tjafsat en del. Men att det är en bra kille och svinduktig tränare. Men han är också sådär lite vill bygga. Och för att grejen är så här nu. Man hinner inte bygga nu. Det är liksom 15 omgångar. Du kan inte hålla på att bygga något spel nu. Utan nu handlar det om väldigt cyniskt. Mm. Att poängerna ska in. Det får fan se ut hur som helst. Men de poängerna ska in. Och då måste man ha den typen av tränare. Ingen romantiker nu som håller på med överhopp och överlapp och underlapp och spela i straffområde och sådana grejer. Utan det var liksom, nu är det poäng in och vi är så här bra och vi måste lära oss de här sakerna. Så att
få med sig spelarna också. Det är dags att kavla upp ärmarna. Alltså, ni tillhör ändå IFK Göteborg. Ni är där av en anledning. Ni måste steppa upp också. Alltså, oavsett press och liksom, man kan ju prata om allt annat runt omkring. Men i slutet av dagen så måste spelarna ur sin bubbla lite grann nu och ur den här mentala smällen och bara köra. Alltså, det är fortfarande mycket matcher kvar att spela. Och de måste börja visa också på planen. Alltså.
Men jag vet ju att Blåvitt aktivt på transfermarknaden också vad gäller spelare in. Inte någon som ska rädda kontraktet i Allsvenskan här och nu, men du har hört lite
de jobbar framtid, och det är Abdullah Qasem som är bror till Ahmed Qasem som också kom från Motala, spelar nu i Östersund, mittback, har bra kvaliteter, det är en snabb försvarare och jag tror han kommer passa bra i IFK Göteborg, och de är i dialog. Han har även haft intresse från Norge, men det är Göteborg som är hetast på gröten nu, så att den ser ut och den kan gå i hamn.
Ung mittback som har startat väldigt många matcher på slutet här. Exakt. I Östersund och fått spel.
Ja, och gjort det väldigt bra. Jag tror han har 9 starter, 1 inhopp. 8 starter, 2 inhopp tror jag. Så att, det är en spännande anfall som också spelar i ungdomslandslaget. Så på sikt så tror jag det kommer bli bra för Göteborg.
Vi får väl se där. Jag tänker vi ska in om Mjällby lite kort också. Inte lika stor kris där. Men det är
borde vara.
Ja, det är 4 poäng fler än IFK Göteborg. Och det här är ett lag som slog poängrekord i Allsvenskan i fjol. Karl Mauritz Axum tog över efter Anders Torstensson befordrades från ASS-tränare till huvudcoach. Det har inte gått så bra i Allsvenskan hittills.
Nej, och det är liksom lite synd, eller det är tur för dem att vi är så snälla mot dem som vi är, för att det där är inte tillräckligt godkänt, långt ifrån skulle jag säga, och med det laget man har så får det inte se ut som det gör i matcherna, och man kan hålla på och prata om marginaler hit och marginaler dit, sitta och jubla när man gör ett kryss mot Elfsborg borta, att det nästan är större än när man var nästan guld och sånt. Jag sa från början, fotbollsmässigt han är femstjärnig, ledarmässigt jag sa tre, jag var lite snäll där kanske. Jag tycker det är för mycket byten, det är för mycket in och ut, en sån som Jeppe Kjær som är en sån spelare som borde känna liksom, jag får skjuta utanför men jag får spela ändå, väldigt tidigt utbytt, många matcher som jag också kan störa mig på, att han borde liksom få större förtroende och sådär. Så att jag känner att det är för rörigt runt omkring och det blir för mycket fotboll och liksom i ett ställe som Mjällby där var det lite så här, det löser sig och de är ihop ett skönt gäng. Nu vet man inte vilka som ska spela och till in och ut och fram och tillbaka, och de är inte guys där. Guys var ju väldigt duktiga i början på att kunna rotera och sådana saker, men där är inte riktigt Mjällby, och jag säger att han har tur att det är andra lag som har gått lite knackigt och sådär, för att kommer undan väldigt, väldigt, väldigt lätt skulle jag säga.
Det är en väldigt stor grej för föreningen att man nu ska ut och kvala till Champions League och hela Europa, man tar det till Strandvallen och så vidare. Kan det omedvetet bli så att man har lite för mycket fokus där, att ja, man vet att man har Europaspelat, att det kanske egentligen är det stora målet i år? Finns det någonting i det, Gillan, tror du?
Ja, det är klart att det finns, men då skulle jag bara relatera det till deras match nu mot Kalmar. Det var en ganska platt match från Mjällbyspelarna. De får en bra start, men de kommer inte upp i nivå. Men allt det här som vi pratar om, det har ju varit egentligen, det har inte så mycket med Europaspelet att göra. Jag tror dock att det kan bli lite grann räddningen från den här säsongen. Sen kommer de undan också, för att Mjällby, alltså, de gör en fantastisk säsong förra året, men det är inte AIK, det är inte Hammarby, det är inte Djurgården med den här pressen, eller Göteborg för den delen. Så att de kommer ju undan lite, och det är därför vi kanske inte heller sätter den pressen på dem. Så att de kan ju ändå rädda upp det med att kvalificera sig och få spela Europa-fotboll i år. Men jag håller med Axén, det har varit för mycket ändring. De har ju haft skador och så, men det känns som att de har roterat så mycket i försvarslinjen också. Så här, Iqbal är borta en match, och så kommer den här. Och jag tror ju lite grann på kontinuitet, speciellt en klubb som Mjällby. Jag tror det är det som har gjort dem bra, eller det som gjorde dem bra förra säsongen. Liksom.
Så men det utifrån blir resurser och sådär, jag vet fjolåret, men vad har du för förväntningar? Alltså, ska det vara tryck på Karl Borgs Axum och hans jobb?
Ja, de har vunnit en cup, vi ska inte glömma det. Man slåss som två på Karl, och de har redan vunnit en. Ja. Så att det är inte liksom att han ska få sparken och sånt, det är inte det vi pratar om. Men det måste få ut mer av det här laget, med det här spelet och med de här liksom, med allt vad man har byggt upp och sådär. Måste få ut mycket mer än det här. Och det är där jag menar att han borde själv känna att det går liksom inte att prata om XG hit eller så här. Och sen klassiker var liksom att om du spelar bra men du vinner inte, då pratar man om det. Och när man sen gjorde bra, för jag var ju nere i Hällevik på Champions League arenan där nere, och efter matchen då så säger han ju liksom att han var besviken på andra halvlek och att vi får inte ha så låg nivå. Då hör ni när jag säger det, att det blir konstigt för spelarna att man vinner, då ska man ändå prata om att det inte var bra spel och sådär. Men när man förlorar, då är det typ bra spel. Ja, man måste hitta en balans i det där. Och jag säger, det är inte så lätt att vara huvudtränare som en del tror som är assistenter och sådär också. Att det bara går in och gör sin grej och sådär. Utan här är det liksom varje ord han säger, varje grej han gör, varje sak. Det liksom bedöms på ett helt annat sätt än när han var ass-tränare. Så att han...
Men vilken läropeng för honom ändå för vidare i karriären också. Att verkligen få det här uppdraget, att få känna på det. Ja, vi ska ta ett litet break och sen ska vi snacka med Viktor Claesson.
Himla kul.
Comeback i IFK Värnamo. Väldigt spännande att höra vad han har att säga. Bollklubben rullar vidare och nu ska vi dyka ner i Superettan. Ja, fina fight ikväll, Gilloan, bland annat Landskrona, IFK Norrköping, ja. Ser man på TV4 Play. Ja.
Toppmatch, mycket bra match. Norrköping har gått riktigt, riktigt bra. Jag tror man 6 vinster på de 7 senaste. Landskrona också sett jättefin ut med Robin Astehed som jag har träffat på några gånger och är en mycket spännande tränare skulle jag säga. Otroligt skön person också. Och Landskrona spelar bra fotboll, så att det är en jättefin fotbollsmatch. Det är många som ska kolla på.
Fin Värnamo brygga där, Mastighet, som har varit här tidigare. Vi ska snacka med Viktor Claesson nu, som är hemma på svensk mark igen.
Oj.
Välkommen till bollklubben. Hur är läget med dig, Viktor?
Tack. Det är bra med mig.
Ja.
Kul att se er.
Ja, det skulle jag säga, att det är mycket roligare för oss att se dig än du ser oss, det kan jag lova.
Ja, men det är ett bra gäng där. Gille, min gamla kapten i U21, ja, det var länge sedan.
Och så
Axén där, tyvärr är det väl få örebroare, vi möter ju dem i nästa.
Jag tänkte precis säga att du får vara väldigt försiktig på måndag.
Ja, nej, det ska vi inte försöka vara, men vi får se.
Mm. Ja, ska vi riva av det plåstret direkt och kanske ÖSK på måndag? Det är en hyfsad ångestfight. Ja, det blir ju såklart många sådana matcher som betyder mycket för er i det läget ni är. Men vad tänker du om den matchen, Victor?
Ja, det är lätt att kalla det ångestmatch. Men jag tror att, som du säger, att det är laget som kan sköta det bäst mentalt och gå in försöka komma in så positivt som möjligt i matchen och spela sitt eget spel kommer gå bäst ut ur den, så det ska vi försöka göra.
Mm. Berätta lite då, var det självklart för dig att vända hem nu i sommar här, och var det självklart med Värnamo, och ja, hur har det varit?
Självklart är det väl aldrig i fotbollsvärlden, men när man la ihop allting och livspusslet med alla delar, så var det bra timing både fotbollsmässigt och privat, så det kändes bra. Det kanske inte var planen när man var 25 i sin prime och komma till Värnamo några år senare. Men när man får barn blir det nya perspektiv och det kändes spännande. Och Värnamo har ju tagit stora steg sedan jag spelade här själv förra gången. Så kul och nu är det ju Superettan, botten och den. Det kanske inte man såg framför sig i vintern när jag skrev på. Ändå så är det en sportslig utmaning och jag tycker klubben har tagit steg jämfört med när jag var här senast.
Ja, för berätta, hur tar du dig an den här utmaningen? Att det blir ju automatiskt så att det läggs mycket tryck på dina axlar. Det är förväntningar utifrån supportrar som tänker, nu ska Viktor Claesson, han kommer åtminstone i sommar, han kommer rädda oss här nu. Hur tar du an den här utmaningen när ni ligger där ni ligger?
Nej, det är klart, det är stora förväntningar, men jag försöker väl att se det som att jag ska försöka göra min del. Jag är en av 11 spelare och kan inte göra allt, och det finns kvalitet i truppen som vi mer ska få fram, och det har känts väldigt bra de sista veckorna här med Kim som ny tränare, och även om inte poängen har trillat in än, så hoppas jag att jag kan göra det framöver.
Mm, ja, du nämner Kim Bergstrand har ju tagit över som ny tränare, och så ja, kryss senast mot Brage, ett annat bottenlag då. Ja, vi hade väl Simon Tern med oss förra veckan. Han skämdes väl nästan över att säga att det kändes som ett fall framåt matchen innan det. Men vad befinner ni er i process med att hitta formen, så att säga?
Vi har väl jobbat mycket med försvarsspel sen Kim tog över. Och det gav i alla fall resultat nu mot Brage. Vi höll nollan och på så sätt är det ett steg framåt. Sen tyckte jag väl att det kändes offensivt bättre i matchen före det mot Ljungskile. Där vi kom till mycket chans att spela det. Lite bra fotboll emellanåt, men det finns att jobba på både offensivt och defensivt. Men det är viktigast att ha en bra defensiv för att samla poäng på kort sikt, så det är det vi har jobbat mest med.
Vad säger ni om den här övergången då? För min del, det känns lite mäktigt att Viktor Claesson väljer att ta det här klivet. Det är ju lite fint. Sluta cirkeln i Värnamo, vad tänker ni?
Ja, men jag känner ju att det här är en kille som älskar fotboll. För man hade dragit sig ur den här annars. Alltså, det går ju till bottenlag i Superettan. Det var inte där han skrev på, så att säga. Så att det är klart att jag vet att han älskar fotboll och allt det där. Så åka runt på bakgårdarna och spela nu när han kommer från liksom otroliga matcher i Danmark och sådär. Det gör man bara om man är en så bra kille som han är. Så att jag är superglad att vi får se honom. Jag hade ju gärna sett honom i ett bättre lag, i en bättre liga, fast i Sverige.
Mm. Stefan Andreasson är väl inte hyfsat... han är väl lite besviken på det, kan jag misstänka. Eller? I Elfsborg.
Ja, både och. Vi har haft mycket snack hela tiden sedan jag gick utomlands och lämnade där. Och det har alltid varit ett alternativ, men vi hade kontakt. Men han sa att han fick ännu större respekt för mig när jag valde att gå till Värnamo i den här situationen. Så han tycker ändå att han har inga hard feelings där, utan jag följer dem fortsatt och hoppas det ska gå bra för Elfsborg och Andreasson.
Landslaget tänkte jag på. Du tackade ju för dig för ett tag sedan. Nu är det ju några av ur din generation som har slutat. Robin Olsen, Emil Forsberg exempelvis. Har du hört något från förbundet om avtackning eller liknande? Det kommer ju landskamper i höst.
Nej, det har jag inte nu det sista. Som du sa så jag var ju ute, där såg du min sista landskamp hösten 23 tror jag. Och sen tog ju Tomasson över och sen var jag lite skadad i starten där, några samlingar. Och sen ville han ha mig, eller han kallade in mig på ett återbud förra sommaren var det väl, 25. Men då kände jag att det kapitlet var förbi. Det var mycket annat som tog tid med familj och jag behövde den vilan också i klubblaget med mycket matcher med i Köpenhamn. Så då kände jag att det var dags att förändra och ta över. Men sen tycker jag att det blir tråkigt för inte bara mig utan många andra i den generationen som, och det kanske blev i den perioden också att man skulle ha in det nya hela tiden och så väl inte satte så stor pris på erfarenhet och det som vi kunde bidra med som har varit med tidigare. Det är flera där med Olsen, Forsberg och Augustin som jag tror att Potter hade kunnat ha mycket nytta av om inte man hade skött det på det sättet innan där.
Ja, du tror att ni hade varit mer aktuella för Potter om ni också hade fått chansen under Tomasson på det sättet? Eller?
Jag tror att det hade varit enklare att vara kvar eller ta nytta av det jämfört med när spelarna liksom var borta och sen ska man ta in dem igen när man är i den åldern. Så det tror jag absolut, och det känns som att Potter också har värdesatt det på ett annat sätt med Nordfeldt som har fått mycket förtroende, Lindelöf och ser man inte Purung heller som har varit med, så det tror jag absolut att det kunde vara fallet.
En avslutande fråga till Viktor innan vi släpper honom. Var du kapten åt Viktor? Du har väl fått binden direkt i Värnamo?
Nej, alltså jag och Viktor är fantastisk fin spelare. Jag tror Viktor är lite för ung, men gick på John Bauer i gymnasiet i Örebro. Och där var Christer Tonning och Jonas Tern också med liksom, och startade upp den. Så vi var mycket i Värnamo. Det var Hult och Baffo också, tror jag. Ja, det var ett helt gäng. Simon och det var Viktor. Så det var jättekul att spela
med. Det stämmer. Jag var med där också.
Ja, du var med där också.
John Bauer.
Exakt. Ja. John Bauer-gänget. Så Viktor, fantastiskt fin spelare. Han har haft en otrolig karriär. Jag är glad att han är tillbaka. Sen är det också hemma för honom, så det blir lite grann. Så det blir en annorlunda grej. Annars hade han gått in i vilket allsens lag som helst utan tvekan. Jag har en fråga bara, Viktor. När du kommer in i det här läget, jag menar, laget har inte gått så bra. Och du kommer ändå från en miljö där det är så här press och det är en annan nivå. Du spelar Champions League-fotboll för inte så länge sedan. När du kliver in sen i omklädningsrummet, märker du att spelarna mentalt är helt, liksom, helt nere? För jag har varit i lite samma situation i Örebro. Och så kommer man dit.
Inte
och så,
liten situation.
Ja, ganska stor. Ganska stor. Laget blev inte mycket bättre med mig heller, det kan jag säga. Men just det här, den mentala aspekten. Alltså, vilken roll har du nu i omklädningsrummet när du försöker liksom trycka upp? För min upplevelse var att de var så nere att ingenting hjälpte. Har ni kommit till den här idrottspsykolog och göra ring och sådär. Är ni där nu? Eller alltså, behöver du jobba mer nu än att bara vara spelare? Hänger du med?
Jo, men det är en bra fråga. Det är en helt annan situation jämfört med vad jag hade i Köpenhamn där man skulle vinna varje match. Och det var en enorm press från fans och media jämfört med vad det är i Värnamo. Men här är det mer, som du säger, en mental grej för spelarna. Och jag skulle inte säga att jag märkte det i omklädningsrummet eller på träningar. Det var lite i första matchen mot Ljungskile, tävlingsmatchen. Där jag kände att direkt när domaren blåste igång så bara, spelarna känns inte rädda, men att de springer runt lite med ryggsäck och inte, spelar inte så fritt. Och då kände jag att det här måste vi ta tag i, att man kan inte prestera i fotbollen när man springer runt med en sån ryggsäck.
Ja.
Det har jag absolut tänkt mycket på och försöker att jobba hela tiden att bygga självförtroende och säga till spelare att även om man är i den här situationen, så man måste våga visa sig, vilja ha boll, röra sig, löpa, alltså ta tag i grejer i matchen, så man inte springer och gömmer sig bakom någon motståndare för att det är lite obekvämt.
Ja, och jag kommer in på det här samtidigt som när du pratade om landslaget. Så för mig, jag vet att när man har haft en så här kaptensroll i omklädningsrum, alltså det är så mycket mer än att du bara har kommit till Värnamo nu som en spelare. Alltså den person, den ledare du är, du kommer behöva göra mer än när du var 17, 18 eller 25, bara tänkte på din egna karriär. Liksom, nu måste du se omklädningsrummet på ett helt annat sätt. Och du är ju rätt person, tror jag, i Värnamo att kunna lyfta upp grabbarna liksom på det här sättet. Och det är ju samma grej egentligen om jag drar den parallellen som du är inne på just där med landslaget. När man är inne i ett generationsskifte, att de här spelarna hade varit viktiga i den här transitionperioden, och sånt ska inte underskattas. Så idag glömmer man bort det oftast, utan nu ska det rensas och in med nytt, och det tar tid. Så de behöver några som står där med dem under den här övergångsperioden. Så jag håller med dig just det här med landslaget också under Thomasen.
Men har du någonsin spelat ett bottenlag?
Det var sist när vi
Värnamo var vi ju, vi kvalade oss kvar i Superettan mitt sista år här. Jag skulle säga att jag alltid spelat i lag som spelar en väldigt fredig offensiv fotboll och ska bygga ett eget spel. Det har inte varit någon dödgräva fotboll i bottenlag på det sättet. Utan även när jag var i Värnamo, så kanske var ett bottenlag då i Superettan när jag var här, så var det väldigt positiv fotboll och vi såg oss själva som det spelförande laget i de flesta matcher. Och det har varit både i Krasnodar och Köpenhamn. Vi har slått som Europaplatser varje år. Även om inte vi har vunnit serien alla år, så har det varit toppplaceringar. Så på det sättet också är det inte nytt sätt. Det är lite mer likt det som har varit i när man varit med i landslaget och varit lite underdog mot större nationer. Om man kanske ska spela lite med lite mindre risk för att jämna ut oddsen lite.
Nu är ju Simon Thern skadad, och han berättade ju i förra veckan att det är lite oklart när han kan komma tillbaka. Men hur stor dröm är det att få spela en match ihop med honom igen i IFK Värnamo?
Jo, det hade varit kul. Han tjatade ju så mycket att det skulle komma. Sen precis när han kom så loggade han ut.
Jag sa det till honom i förra avsnittet, Viktor. Jag bara, det är din pitch. Lite av din pitch måste ha varit. Kom, brorsan, fan, vi ska spela tillsammans igen. Och så bara är han helt utloggad nu.
Ja, så vi hoppas att han kan komma tillbaka och få några matcher här innan året är slut.
Mm. Vad var det ni bedömde det till? 3% var av ditt beslut att vända hem till Värnamo. Det var att Simon Thern var där.
Simon sa 3%. Jag hade sagt 50. Alltså. Jag har haft det här snacket med Nahir också när vi båda valde Örebro. Det påverkade mycket när Nahir tog upp telefonen och bara, vi gör det här tillsammans. Såklart. Sen gick det som det gick. Men det var ändå, det är känslan. Alltså. Det gör mycket.
Vill du höja upp de 3% något, eller är det en bra nivå?
Ja, alltså det är svårt att sätta en exakt procent på det. Men det är
inte
klart att
tre
det var
i alla fall, Viktor, som Simon var inne på.
Det var mer.
Härligt, fint att andas lite småländsk luft igen också. Det är inte fel det. Grymt, stort tack för att du var med oss.
Lycka till alla matcher utom på måndag då.
Ja, vi är på plats på måndag. Ny konstgräsplan också, så det är väl någonting positivt. Ja, den ser nice ut. Något att se fram emot kanske.
Ja. Tack, Viktor. Ja. Konstgräsplaner i Superettan, kanske inte det man drömmer om efter några år utomlands på fina mattor.
Ja, men han får ju vara på bakgator nu till skillnad mot vad han är van med, och det är klart att det blir skillnad. Sen blir det också så här, stadens son är hemma, han ska göra allting. Du vet själv hur det kändes. Det är ett tryck som är enormt, och då kan man tycka så här, men Värnamo, det är ingen som bryr sig. Men han ska gå och handla i Värnamo, och gör inte han 3 mål varje match, då kommer alla vara så här, vad kommer han hem?
Just för att det är lite litet så blir han ju också väldigt stor där.
Och ja, det är det jag menar. Han hade ju varit stor vilket lag han gick till, men när man är i Värnamo...
Det blir ju speciellt i den typen av samhällen.
Det är inte så många som pratar om det är så tufft att spela i Stockholm och sådär. Men fan, du kan ju gå på ett område där du inte träffar någon egentligen, alltså på det sättet, medan i de här... Vad ska du göra? Liksom? Ja. Och det sjuka är ju att det är egentligen inte vad liksom folk säger, utan det är blickarna som man vet att... Jag cyklade till Bern Arena ett par gånger vid Slussen där, du vet, mötte gubbar som bara spände ögonen i. De vill inte säga att de... Jag visste att de hatar mig, typ, men det är bara att cykla på och sen vi får ta nya tag. Liksom.
Nej, det sätter sina spår. Alltså jag känner ju ett personligt liksom stort ansvar kring hur saker och ting gick i Örebro. Jag har haft svårt, alltså jag hade svårt hela. Och då är inte jag en sån, alltså det handlar inte om press från publik. Alltså jag älskar ju press och liksom att ha också press på mig att kunna leverera. Men det var ändå en jobbig tid där jag så här undvek lite grann att gå till Bern Arena. För man skämdes nästan lite grann över ens prestation. Och så försöker man liksom, jag ser ju alltid på mig själv liksom att jag klandrar alltid mig själv först innan de här bortförklaringarna kom. Ja, men vi hade, och de har ju fått höra bortförklaringarna också. Men just där. Så det är klart att det är jobbigt, men positivt är att de har många matcher kvar att spela och deras ambitioner vill just nu bara hålla sig kvar, sen kan de börja bygga liksom vidare sen.
Vi ska gå till omgångens lag. Mm. Bollklubben, redaktionen har tagit ut det efter helgens matcher, och jag tänker att vi börjar längst bak. Tim Rönning, Halmstad keeper, får plats där.
Jag var på
gjorde
plats.
En stark match mot Gais.
Gais hade otroliga målchanser i andra halvlek när han låg ner och räddade. Jag vet inte hur han gjorde ibland. Alltså, så där. Så att han var väldigt, väldigt bra den här matchen för Halmstads skull. Och gjorde ju att matchen levde ända in då i slutet. Och så får de en straff på det. Så att den kan jag helt hålla med om. Med Nordfelt väldigt tätt in på den där.
Mm. De kämpar i botten, Halmstad. Ser ni, ja, vad ser ni för chanser till att de ska greja nytt kontrakt?
Ja, men det är väl lite samma, säger jag, att Stuart Bexler är fotbollstränare, han är inte trollkar. Man har det laget man har, man får jobba hårt, men han är ju ändå så här drivande, har varit rutin, han liksom, de jobbar ändå hårt som jag ser det, och krigar sig fram till en straff och gör mål. Sådana saker ändå någonting att bygga på, och trots att de har varit väldigt svaga så är det väl bara 3 poäng upp nu ändå till kval, så att de kommer få slita hela året ut utan tveka, men utan Stuart så tror jag inte att det hade gått. Med Stuart så finns det i alla fall chans.
Mm. Vi går vidare till backlinjen. Där har vi Tykosen, AIK, Keita, Kalmar FF, Zuma, Sirius och Lundqvist, Häcken. Ja, det är väl en rätt rimlig uttagning. 2 mittbackar som gjorde kassar. Zuma, han är ju farlig offensivt i Sirius. Och Keita skallade in ett mål mot Kalmar. Adam Lundqvist har du väl varit på en del bakåt förra året.
Ja.
Han har verkligen steppat upp i år.
Både han och Tykosen har haft problem på samma sätt när de blir överraskade när det kommer någon på bort och stoppar in den och sådär. Men båda de här har tagit jättekliv. Och Tykosen sa till mig att han ville ju hylla Mitchell Thomasson för att det är han som hade lärt honom det här försvarsspelet. Han var väldigt tydlig med det. Det är många som gnäller på hans ledarskap och hans fotboll och sådär, men han ville säga att det är han som har lärt mig. Och han har verkligen tagit steg där. Precis som Lundqvist, som var eländig på det där försvarsspelet på borta hela tiden. Bra på många saker, men där var han eländig. Nu, det är stängt. Han är superbra där borta på just den delen som han var svag på förut.
Mm. Någon du vill kasta in, Gilman, eller har du?
Nej, alltså Tykosen gör en bra match nu senast också. Han räddade ju den här bollen på mållinjen också, som var helt matchavgörande, och han var ganska ödmjuk efteråt och tyckte inte det var värsta grejen, men det var jättebra försvarsspel där. Keita var också jättefin i Kalmar också, som jag gillar med Koskela, vad han har gjort med laget, och man ser hur de blir bättre och bättre. Vad är Zuma uppe på? 4 mål nu? 4 eller 5 mål?
Mm, något sånt.
Det är starkt.
Nej, grym spelare.
Ja, Tykosen och Pej, vi har ju lyckats tajma varandras skador också på ett konstigt bra sätt för AIKs del. Lite speciellt. Mittfältet, om vi går vidare där. Momo Kamara, riktigt fin lira som man gillar och titta på. Bra nyförvärv för Elfsborg, får väl se om han blir kvar permanent. Simon Hästnes, nyförvärv för Häcken, som är någon form av Silas Andersen-ersättare. Och så Marcus Lindberg, inte Julius Lindberg, utan Marcus Lindberg i Sirius, som fortsätter vara en av allsvenskans bästa mittfältare.
Jag var väldigt kritisk till deras mittfält förra året, Sirius. Tyckte att de bara spelade bakåt och det var liksom, hände ingenting. Gick och hämtade vid mittbacken och så spelade de sidled och sådär. Helt nytt liksom, in i mittfältspar tycker jag det här året. De har varit helt grymma, båda han och
Heja.
Otroliga har de varit, alltså ingen tvekan om att de ligger bakom att Sirius är där uppe, och tycker det är kul att se när spelare tar den utvecklingen, att de liksom utvecklas och gör så himla bra det här året, så att de är givna nästan varenda match tycker jag.
Kamara, Vad har du fått för bild av honom på dem? Han har väl hoppat in en del fighter och sen startat nu också.
Exakt, jag har haft Elfsborg 2 matcher tror jag i Borås. Och det är den matchen, de matcherna han har spelat också. Jag sa det till, eller i studion innan, att det var matchen borta mot Halmstad. Han hoppar in där och gör en soloräd och en cutback tror jag till Seneli som gör mål. Sen efter det har han fått spela mer och mer. Det är en jätteintressant spelare. Han har hoppat in i några matcher som jag tycker att Elfsborg har varit för baktunga. Och kontringsspelet, även om han är snabb skulle jag säga, han är snabbare med boll, kvick i små ytor, så han ska ju ha bollen i sista tredjedelen, vilket han hamnade i de situationerna mer nu mot slutet. Men en jättetrixig, fin spelare, stark i kroppen, jättebra i återerövningsspelet. Och det fanns en sekvens där han egentligen är ganska fri, men han nästan väntar in motståndaren och bjuder in dem, för han trivs bättre liksom, när han kan rycka ifrån och liksom studsa bort försvararna. Så jättebra spelare, gillar honom.
3 fina forwards har vi också fått plats med i omgångens lag. Det är Charles Sego Jr. i Kalmar. Håller på att utvecklas till en av säsongens härligaste spelare. Robbie Ure, Sirius, fortsätter ösa in mål. Och så Axel Tonsa som, han kan inte göra ett mål. Han gör antingen 0 eller 2 mål. Mm. 3 gånger har han gjort 2 mål väl i år bara, om jag inte är snett på det.
Det var en sekvens med Towns, jag tror jag pratade med Lustig efteråt, bara wow, den här är bra. Han hoppade in mot Malmö borta, tror det står oavgjort, och så får han en boll, tar emot den på bröstet, helt ostressad, klickar tillbaka den, inlägg, mål. Och han har en kyla och det är en jättefin spelare, jag gillar honom jättemycket. Och Sago ska inte ens börja, jag fick lite skit där när jag hade en match, jag tror det var Kalmar-Göteborg, och jag hypade Sago hela tiden liksom. Men jag från dag ett, jag såg en träningsmatch när de mötte Värnamo under försäsongen och bara wow, vilken spelare alltså. Han blir bara bättre och bättre alltså.
Malmö AIK ville ha honom. Tror du tog för att handla faktiskt, för att han är så bra så inte klokt
alltså. Ja, för hur ska man liksom värdera honom på transfermarknaden internationellt? Blir det svårt för även de stora allsvenska klubbarna att ta honom?
Jag vet när Jens Keen var lånad från Portsmouth till Gais, och Gais var jättenöjd och ringde och sa vi vill ha James Keen. Mm. Och de sa James who? Ja. Det är ju inte så att du ringer till Arteta och säger du...
Nej, men andra utländska klubbar som kan erbjuda bättre kontrakt.
Alltså det kan vara också kontrakt. Att nu går ju svenska spelare från allsvenska liksom, han är kanske inte så här 17-18 liksom, att man säljs på potential. Sen tror jag inte att de kanske värderar det så högt att en Arsenal-spelare på lån gör det bra i Kalmar FF, att han ska då tillbaka och europeiska klubbar jagar dem. Jag tror inte de värderar fortfarande allsvenskan så högt för en spelare i hans ålder. Men
jag tänker mer Polen, bättre betalt i Danmark.
Alltså, men då är det skönare för han att gå till en toppklubb i allsvenskan. Nu har han fått lite smak på svensk fotboll. Han har kommit in i systemet. Jag brukar alltid säga så här, varje land har sitt egna fotbollsspråk. Han har hittat rätt. Jag tror om Malmö FF kommer, AIK kommer, för han har mött de här lagen. Han ser ändå så här, publiken i Sverige, han trivs bra i landet. Träffat han någon gång i Stockholm också. Liksom, verkar gilla staden, så att för honom tycker jag det hade varit jättebra steg att gå till en stor klubb i Sverige.
Absolut, superspelare.
Han har varit inne på att han är smickrad över AIKs eventuella intresse då, men han har också talat om att just att han har fokus på att köra säsongen ut i Kalmar. Och om man bara ser till Kalmars perspektiv, det är väl en jätteviktig pusselbit att han blir kvar säsongen.
Tappar de honom så blir det något helt annat på en gång. Ja. Och så nu är det ju liksom Kalmar i semestern, det är en sak. Men det kommer snart en höst och då går det inte att sitta på gröna stugan och mysa bara hela tiden. Utan då måste man ut och köra. Och det är klart att han är väl också så där att han ser vad kan jag få för värde, vad kan jag få för lön, såklart, vad kan jag få för grejer. Så att man är människa, alltså så är det ju. Ja. Men han är ju inte på någon dålig plats. Det är inte så att han känner att om det inte blir någonting nu så är det jättedåligt, utan han kör ju på liksom. Och Robbie Ure ska vi inte prata om hur bra han är.
Ja. Var ligger den ekonomiska ribban för Sirius där?
110 miljoner eller någonting har ju de sagt att de ska ha för att de ska släppa liksom. Och det är väl inte helt otänkbart.
Att någon lägger upp det, tror du? Ja, eller? Ja.
Du vet, de här championship-klubbarna, där tar bollkallarna, vänder och skakar, så kommer det ut 110 miljoner. Ja, liksom
med de kvaliteterna han besitter också, hans längd, han gör mål. Det är väldigt svårt ändå för klubbar ute i Europa när de liksom letar efter anfallare, att ha en anfallare som har gjort så mycket mål som han har gjort. Det är det man tittar på. Sen har han allt annat. Alltså, han är bra i targetspelet, han är bra i djupled, han har fin teknik, håller bort mål. Alltså, han är komplett. Det är en riktigt bra spel, så jag tror man kan få jättemycket pengar från honom.
Mm. Salah gick väl just till Championship. Det var Cardiff som slog honom till slut från Sirius. Att, det finns väl brittiska, eller klubbar från brittiska öarna som har koll på studenternas.
Stämmer. Mm.
Han ska inte jobba för fullt också.
Och Isak Bjerkebo var ute nu hos oss på Fotbollskanalen och bekräftade att det finns topp 5 liga intresse på honom. Lite lurigt läge för dem och ja, hur man ska värdera.
Kan inte sälja nu, alltså de måste ta.
Nej, men för spelarna själva tänker jag.
Ja, men de också får också tänka hur ofta kommer de få chans att vinna SM-guld i Sirius i det här läget liksom. Det är ändå de som har hjälpt dem att komma dit de är. Ja.
Men tror du man tänker så? Alltså, det går ju att vända på det, att vad betyder Sirius för Robbie Ure i det stora loppet? Är de inte snarare en liksom plattform för någonting vidare från honom?
Ska jag välja, Martin, jag vet själv som spelare, alltså kommer det en stor klubb knacka på dörren, pengarna är rätt, alltså det finns inte en enda spelare i Allsvenskan som hellre vill vara kvar i Allsvenskan än att dra utomlands, och det kan de inte säga, men sanningen är att alla har ambitioner, alla har mål, sen såklart är det skillnad på Filling kanske som är 17 och känner ändå så här, jag behöver ett år till liksom för min utveckling, men både Bjerkebo och Jor, de är ändå i en ålder där knackar på dörren, så de kommer vara först att ställa sig ledigt och vill dra liksom. Sen vill man ju också säga någonstans, okej, du är ändå tillräckligt bra, om inte det händer i sommar, det kommer hända i vinter liksom, och vinna ett SM-guld med Sirius, men det är lite fantasivärd alltså. Mm.
Vi ska snacka mer Sirius i kommande avsnitt av Bollklubben. Det finns ett, ja, vinner de mot Halmstad i nästa match så är det ett enormt försprång de ska tappa, då är 14 poäng ner till tvåan, med en halv säsong kvar att spela. Ja, jag vet inte, vill ni slå fast någonting här och nu redan i det här avsnittet om de kommer tappa det?
Jag tror fortfarande på Hammarby.
Du
tänker dippen kommer efter Sirius.
Ja.
Jag har tänkt så i 5 omgångar.
Jo, jag märkte det. Ja. Du är inte Robbie Ure jag pratar med direkt, så kan man säga.
Nej, det kan man säga.
Ja.
Ja, vi ska återkomma mer om Sirius i kommande avsnitt av Bollklubben. Vi är tillbaka igen på torsdag. Tidigare lagt program 15.00 tror jag vi drar igång för det vankas Europa-fighter på kvällen som sänds på Sportbladet. Bollklubben som sagt tillbaka på torsdag igen. Vi ses.
Tjena.